Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Om Värmland har sina rökstugor så har i Bergslagen väldigt många bastur bevarade. Och bastur, det var ju rökbastur naturligtvis då. Bastutraditionen fanns ju också i Sverige under medeltiden men försvann. Men visst, skogsfinnarna hade med sig och den levde ju kvar länge. Och än idag tycker man ju om att bada bastu.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
I slutet av 1500-talet började svedjebrukande finnar att flytta från Finland till svenska utmarker i Kolmården, Tiveden och Västernorrland. Senare till Bergslagen och Värmland. Det lockades av stora ödemarker och skattefrihet under 6-15 år. Mellan 10 000 och 15 000 finnar tros ha flyttat till Sverige under den här perioden. Skogsfinnarnas svedjebruk gav extremt stora skördar av råg, men krävde också stora arealer och mycket arbetskraft. Skogsfinnarna behöll sitt språk och distinkta kultur ända fram till 1900-talet i vissa områden och än idag äts det motti i Värmland. Maud Vedin är kulturgeograf och ordförande i organisationen Finnbygder i samverkan och hon har doktorerat på skogsfinnarnas kolonisation av Norrland. Välkommen!
Tackar!
Eller kanske var Norge också, eller?
Nej, det är faktiskt norr om Dalälven. Men jag intresserar mig för alla finskogsområden.
Ja, du, jag måste säga att det här var, när det här ämnet öppnade upp sig för mig om skogsfinnarnas och deras invandring, eller invandring, det kanske man inte kan säga för att de kom ju från Finland och Finland var en del av Sverige. Så vad ska vi kalla det? Migration eller omflyttning? Eller?
Ja, migration brukar vi använda.
Ja. Men du, innan vi djupdyker ner i vad skogsfinnar är för någonting så skulle jag säga, finns det några kända svenskar idag eller historiska svenskar som har skogsfinskt ursprung? Så där? Om du skulle ha någon så här, lite kortare topplista.
Ja, vi har ju till exempel prinsessan Estelle. Prins Daniel, hennes pappa, han härstammar ju uppifrån Ockelbo, Finnmarker och från Svartnäs, Båtpärstorp.
Och finns det några ytterligare?
Ja, även prinsessan Sofia har skogsfinska rötter.
Mycket kungligt här alltså.
Ja. Hon kommer ju visserligen från Älvdalen, men hon härstammar ifrån finskogarna i Värmland.
Mm. Finns det några så här kulturella kändisar?
Björn Skifs. Han har sin härstamning från skogsfinnar i Bergslagen. Och Lasse Åberg, inte minst, han har rötter tillbaka till gammelboning i Ockelbo socken i Gästrikland.
Själv tänker jag ju framförallt på Tage Erlander då, som var statsminister under, inte hur många år, ganska länge.
Ja. Ja,
ja, men du har själv skogsfinskt ursprung, utgår jag ifrån.
Ja. Mm. Både på pappas och mammas sida.
Har du vetat det hela livet eller?
Ja, det kommer från Finnmark så, och alla vet ju att det var Finnmark.
Men du, när började skogsfinnarna flytta till Sverige då? Det var ju samma land som naturligtvis vid den tiden. Men...
Ja, alltså förflyttningar mellan svenska och finska sidan. Det var ju ett gemensamt kungarike, så man pratar ju om den svenska sidan och den finska sidan av riket.
Ja, Finland var ju det var ju ingen koloni, utan det var ju integrerad del av Sverige, den östra rikshalvan.
Ja, så det var ju därför Åbo och Stockholm till exempel låg så centralt i riket. Men förflyttningar mellan svenska och finska sidan, det har ju pågått ända sedan forntiden. Det finns ju föremål som exempel stenmaterial som bara finns på svenska sidan som återfunnits i Finland. Och det finns vissa andra saker också som egentligen bara finns i Finland men har återfunnits i Sverige. Så att det har varit pågående. Men just det som hände då där i slutet på 1500-talet, det var ju att skogsfinnarna började röra sig över till svenska sidan. Och deras historia, den ligger ju österut då i Finland. Vi brukar säga, nu genar jag lite med sanningen här, men vi brukar säga att de kommer ursprungligen från Savolax. Och där var de svedjebrukare. De var alltså specialister på svedjebruk.
Och vad är svedjebruk för någonting då?
Och svedjebruk, det är alltså att man fäller träd, låter dem torka och sen så bränner man området som är fällt och så sår man då i den varma askan och så får man skördar sen. Och för just skogsfinnarna så var det här då en procedur som tog ungefär 4 år. Alltså först fällde man och så skulle träden torka ett par år och sen så brände man. Och när man hade sått då i den varma askan, då kom det upp små tuvor. För varje sånt här rågkorn man sådde så blev det en helt stor tuva. Det kunde bli upp till 40 strån. Och de här små tuvorna, de övervintrade till året därpå. Så år 4 så växte rågen upp och blev lång, kanske på 2 meter. Och så skördade man.
2 meter?
Ja. Och så skördar man då på hösten.
Hur många korn fick man ut då på ett frö?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. När det var goda år så räknade vi med att man kunde få upp till 1000 falt. För sådana resultat har vi fått på när vi gjort provodling. Men sen kunde det vara så att det blev frost eller det blev någonting annat och så kanske man inte fick någonting. Men vi brukar säga att vi tror att man fick ungefär 100 falt igen. Alltså om man sådde 1 liter råg så fick man 100 liter tillbaka. Och det var ju enorma mängder. För jämfört med åkrar på den tiden så gav kanske, när man sådde korn så kanske man fick 4 gånger igen på utsädet.
Ja, så det låter ganska arbetsamt ändå att fälla ved och vänta och 4 års väntan och allting. Men det var jag vet inte om lönsamt är rätt ord, men man fick ut väldigt mycket då helt enkelt.
Mm. Och det blev ju också så, man var ju tvungen att ha nya svedjor på gång varje år, så man alltid hade något att skörda. Och sen när det växte igen, då fick man ju jättefint foder och hö till boskapen.
Så man hade som en cykel på flera år hur man använde den här marken.
Ja.
Alltså. Men hur länge använde man en plätt som man hade bränt ner då? Så?
Oftast 1 gång, kanske 2. Och sen fick det växa igen. Och sen blev det för höslotter då, eller bete.
Ja, så det krävdes en hel del mark helt enkelt? För det.
Det var väldigt extensivt. Så att det är klart att det fungerade så länge man inte var så många som då i Savolax till exempel. Men sen då så under 1400-talet så började Savolaxarna expandera norrut och västerut. Och även mot Baltikum förstås. Och det var ju för att man behövde få nya marker och det var generationsväxlingar. Och sen när Gustav Vasa och hans söner då, de ville ju få in mera skatt, så de ville få fler hemmansägare. Så de uppmuntrade, och det var inte bara skogsfinnarna utan det var alla bönders, speciellt barnen då till bönderna, att de skulle ta upp nya hemman. Och det där var lite trögt både på svenska och västfinska sidan.
Varför var det trögt då, tror du?
Ja, de tyckte det var jobbigt att om man inte har kunskapen om hur man röjer mark. Det hade ju skogsfinnarna. Så att det var de som nappade på det. Så flyttade de så att bland annat då, Norra Tavastland. Där bildades Rautalamp i Storsocken på 1560-talet på grund av skogsfinnarna. Men sen därifrån då så flyttade man också över till svenska sidan.
Thank you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har man någon bild av hur många som flyttade?
Här är återigen en väldigt svår fråga, för att när vi ser i källorna, så där sent 1500-tal, tidigt 1600-tal, då är det ju männen som står i källorna. Och vi vet ju inte, det fanns ju hustru, och vi vet inte hur många barn.
Ja, man flyttade kanske, ju med hela familjen.
Ja, och hela, och kanske syskon, och kanske far och mor, föräldrar. Och att man kanske var en grupp som flyttade tillsammans. Man behövde ju också lösa arbetskraft, så kallade lösfinnar, som, för att hjälpa till dem med svedjandet.
Mm, för det var ett väldigt arbetsintensivt sätt att bruka jorden.
Ja.
Mm. Men du säger man vet inte, men någon, har ni har ändå försökt göra någon slags uppskattning?
Ja, vi brukar säga att det är 10-15 tusen som kom.
Och det här är ju en tid när det kan inte ha bott särskilt många människor i Sverige vid den här tiden, så det var ju en betydande andel av.
Ja, det var det kanske inte om man räknar tätorterna på den sidan heller, men i de områden som de flyttade till då, så blev de ju väldigt tongivande.
Men det var områden där det inte bodde några människor.
Ja, så att det de letade, det var ju allmänningar. Och de här ligger ju ofta då på gränsen mellan socknar och mellan landskap och mellan län. Eller som i Värmland så har man ju en riksgräns mot Norge också. Så det var ju sådana områden man valde. Och då när man, så letade man upp ett ställe där man ville ta upp nybygge. De första kom till... Bland de första kom ju många till Gävle till exempel, så att gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland och Dalarna, där uppstod det många nybyggen, och då fick de gå till kungen och be att få ett torpebrev, alltså tillåtelse. Och sen hade man ungefär 6 år på sig att ta upp göra gården till ett hemman. Som man sen betalade skatt för.
Och fick man den här marken då, eller fick man låna den bara, eller hur?
De här första som kommer och som tar upp allmänningar, de fick marken. Och det är samma sak när vi kommer upp åt Ångermanland också, för där kom man väldigt tidigt i samband med att Härnösand bildades på mitten på 1580-talet. Så även där skedde samma sak. Och sen sker ju då en vidare förflyttning. Så att som i Ångermanland så flyttas det mot Jämtland till exempel, och längre norrut i Ångermanland. Och ifrån det här Gästrike-området så flyttar ju förstås finnarna vidare norrut genom Hälsingland mot Medelpad, mot Orsa-Finnmark, mot Bergslagen, vidare mot Värmland och så småningom också till Norge.
Mm. För just Värmland, det är där har man ju talat om finnskogarna. Men det kanske är ett begrepp på många platser i Sverige, eller?
Oh ja. Det finns ju finskogsområden, alltså från Tiveden i söder. Och Tiveden var ju också ett sånt här tidigt när hertig Karl önskade få fler hemmansägare. Det var också på 1580-talet de första kom då. Och sen ända upp till södra Lappmarken, kring Örträsk. Och sen är det ju då från, inte från kusten direkt på den svenska kusten direkt, utan för där bodde ju det svenskar och heller inte längs älvdalarna, men då i skogen emellan, längs gränsen. Och så småningom också då till västerut mot Värmland. Och vi brukar säga att kan ha sett ut så att första generationen kommer dit, alltså till så att säga uppmarschområdet kring Gästrikland, och så nästa generation kanske kommer till Bergslagen och nästa generation till Värmland. Det stämmer inte riktigt, men ja, det blir för
man vet inte exakt hur de
här flyttar. Jo, vi vet exakt, men det är ganska komplicerat, eller det finns så många olika vägar de har tagit och det finns så många olika anledningar. Men ungefär så.
Mm. Men de var ju lockade av land. Men jag tänkte på, vi har haft ganska länge sedan så hade vi ett avsnitt om klubbkriget i historien nu, som var det här, det får man nästan beskriva som ett inbördeskrig i Finland, där adeln slog ner väldigt hårt på den finska allmogen. Alltså det var väldigt hårda tag. Kan det ha påverkat den här utflyttningen också?
Ja, det är en av anledningarna. För att just Vasakungarna behövde ju fogdar för att kunna få in skatt. Och väldigt många av dem kom söderifrån, där man inte var van vid fria bönder. Så att de ville gärna ha mark, och man såg nog gärna att skogsfinnarna var arbetskraft. Och det gick de ju inte riktigt med på. Och det var inte bara skogsfinnarna, utan det var finska bönder överhuvudtaget. Så 1597 bröt det ut det där klubbkriget, och det kallas så därför att bönderna hade bara klubbor att slåss med. Så att det var en anledning. Och sen en annan anledning, det var ju just det här med att leta nya hemman. Generationsväxling, de unga som gav sig iväg ibland. Och sen fanns ju också problemet med krig. Sverige, kungariket Sverige, var ju i ständiga krig med Ryssland, och det var ju befolkningen på finska sidan som fick sitta emellan.
Savolax ligger ju hyfsat långt österut.
Ja.
Just det, så att det var tryggare att bo i själva rikssverige, kan man säga.
Ja, sen så var det väl säkert några också då som rymde knekttjänst, till exempel. Eller som hade begått något brott och ville slippa undan.
Ja, och det kunde man göra.
Ja, de försökte nog, det fanns kommunikation förstås, men det var lite svårare att leta rätt på någon då, men de värde att komma över till svenska sidan. Men det finns brevväxling mellan präster och mellan man ser det tingsprotokoll och sådär, att man letar efter någon.
Hur gick den tidigaste migrationen till när man flyttade från Savolax till Sverige?
Ja, då var det ju inte direkt från Savolax, utan främst från Storautalampi-området, som ju ligger i norra Tavastland och lite närmare. Men man åkte båt, för det var ju det enklaste sättet. Och de som skulle till Gästrikland så hade naturligtvis, fanns det massor med handelsskutor och segelbåtar som man kunde åka. I äldre tiders myter så sägs det ju då att de vandrade runt Bottenviken, men det verkar ju väldigt opraktiskt, så att det gjorde man naturligtvis inte när det fanns båttrafik.
Ja, man får en sen när det här avsnittet vi gjorde om klubbekriget, för då vet jag att då åkte ju bönderna i Österbotten, de åkte ju ner och träffade hertig Karl i Arboga, så att det var liksom, det var inte så här att det var inga vatten. Jag menar, verkade fullständigt naturligt för dem att åka ner och prata med hertig Karl. Liksom.
Ja, för vattnet förband ju snarare på den tiden. Det var ju svårare att ta sig fram till lands än till sjöss. Så att, ja, det var absolut ingen stor sak att ta båten över. Och sen väl på plats, de allra första vet vi kanske inte så mycket om. Men det ser ut som att de som kommer, så att säga, efter de första etablerat sig, så bosätter man sig hos släkt och vänner och blir typ husfolk eller lösfinnar ett tag, så man kan skaffa sig det man behöver. Och man har tid att ge sig ut och se sig om efter ett lämpligt ställe för ett nybygge. Och då kan jag tänka mig kanske att det var männen som drog iväg först och började förbereda, och så stannade kvinnorna och barnen hos släktingarna till exempel. Och sen så fortsatte det så där, eftersom det är en steg för steg migration hela tiden, så hade man säkert ungefär samma system.
Vet man om de var de skrivkunniga bönderna vid den här tiden, så att de kunde kommunicera med sina släktingar på andra sidan viken?
Jag tror inte det var så vanligt att man var skrivkunnig, men däremot lät man skriva brev som man skickade då. Och även, jag har sett ett brev från slutet på 1590-talet som då för övrigt är skrivet av en förfader till mig, eller som han har låtit skriva, där han ber kungen då om tillåtelse att ta upp ett torpställe.
Ja, det är fantastiskt att det finns skriftliga källor kvar från vanliga allmogen vid den här tiden egentligen. Vet man hur de första skogsfinnarna fick de det bra när de kom till Sverige, eller var det väldigt slitsamt så där? Vet man det?
Egentligen fick de det väldigt bra. Vi brukar säga att den första perioden, då var det liksom Klondike-tiden.
Mm, för det fanns mycket mark att ta upp.
Mycket mark att ta upp. Och det som var kanske flaskhalsen, det var att ha tillräckligt med arbetskraft. Men vi kunde alltså se att det fanns uppåt 40 lösfinnar på en gård. Till exempel i södra Hälsingland finns sådana exempel. Och då kunde man ju alltså, med så mycket arbetsfolk, så kunde man ju ta upp stora svedjor.
Lösfinnar, du kanske får beskriva, det var vanliga arbetskarar, men de hade inte ett egen mark, eller vad?
Det var, alltså de som blev hemmansägare, det var ju de som stod då på pappret som ägare till gården, och de betalade skatt. Men sen fanns det ju mest unga killar då som kom, och de arbetade på de här gårdarna mot att få del i skörden.
Det var nästan som en slags aktiebolag här.
Ja, kan man säga.
Vadå, så att de städslades och sen... det är ju en period på 4 år, va, innan man får ut den här första stora skörden, eller hur?
Ja, så är det ju förstås. Och därför hjälpte de till på många gårdar så att de kunde ambulera mellan gårdarna. Och på det här sättet fick de ju ihop mycket råg själva och kunde sälja och få ihop pengar. Och när det sen tog slut på allmänningsmark så kunde man köpa skog av svenskar.
Ja, just det. Så att ursprungligen så var det bara allmänningar som ingen egentligen hade äganderätt till då?
Jo då. Gustav Vasa, han sa ju... All mark som obygd ligga, det hör Gud, oss och kronan till, och ingen annan.
Mm. Du, även om det var samma rike här, man pratade ju olika språk och så mot dem som bodde i Sverige redan vid den tiden. Så att, vet man hur man togs emot av svenskarna då i Sverige?
Det är ju svårt. Speciellt i den tidiga kolonisationen så finns det ju inte särskilt... alltså de källor som finns, de är ganska knapphändiga och är väldigt så där inriktade på att folk ska betala skatt om någon hade begått brott. Men man vet ju att i domstolshandlingar och sånt där så använder man ju tolk. Och vi vet väl inte riktigt hur fort man så att säga lärde sig lite elementär svenska. Men det var ju männen som gjorde det, medan kvinnor och barn hemma på gårdarna som inte träffade så många behöll ju, de lärde sig svenska senare. Men jag tror att det går rätt bra i början, därför att man försöker också, som i Ljusnarsberg till exempel, så kräver finnarna att få en finskspråkig präst. Eller någon som har tvåspråkig då. Och så ser det ut på flera håll. Men senare under 1600-talet kommer det krav på att skogsfinnarna ska lära sig svenska. Annars ska de bli förvisade tillbaka till Sverige, säger överheten inom prästerskapet. Men det blir inte så mycket med det, för det är ingen som vi vet som blev förvisad.
Nej, och det kanske ändå var ganska många som inte var så bra på svenska.
Ja, så där var det. Så var det.
Mm. Kan man se livsstilen? Var den annorlunda för de skogsfinnarna jämfört med de vanliga svenska bönderna? Förutom det här med svedjebruket.
Ja, man hade ju sitt eget byggnadsskick som man tog med sig, den traditionen med skorstenslösa byggnader. Och då är väl rökstugan kanske mest spektakulär då, med sin stenrösugn i hörnet på stugan och med en, alltså ingen skorsten utan en trätrumma ut genom taket. Och så eldar man i den här ugnen och röken la sig upp under innertaket och letar sig ut. Och med tiden, efter ett tag då, så blir den här ugnen väldigt varm och röken har försvunnit ut därför att det har blivit så hett i ugnen att rökgaserna brinner upp. Och sen får man en härlig värme, så även mitt i vintern så höll den här ugnen värmen i flera dagar.
Jaha, man eldade inte hela tiden alltså?
Vi gissar att de eldade ungefär en gång per dag, även på vintern. Så att det är rökstugan då.
Jag utgår från att du har testat det här i byggnader som finns. Det finns byggnader kvar från den här tiden, eller?
Ja, och då har vi det ställe, områden som har flest bevarade rökstugor. Det är ju i Solör, Värmland. Och det finns faktiskt fler rökstugor bevarade på ursprunglig plats. Just där på längs gränsen mellan Värmland och Norge, än vad det finns i Finland.
Jag tror att jag har varit och tittat på en sån här stuga på Skansen i Stockholm. Vet du vilken jag pratar om?
Ja, på Finngården på Skansen. Byggnaderna där då samlades ju in av Keiland där i början på 1900-talet. För att man ville skapa en skogsfinsk gård. Men på den tiden tänkte man sig att skogsfinnarna som kom då där på 1600-talet, att det var liksom primitiva byggnader man gjorde. För man tänkte sig att byggnadsskicket blev bättre och bättre genom århundradena. Det fanns ett sånt där evolutionistiskt tankesätt.
För det här sker någon gång i slutet på 1800-talet eller insamlingen av de här stugorna?
Nej. Ja, och jag tror att det är en liten bit in på 1900. Ja, bara alltså i början på 1900-talet.
Du tycker inte den är representativ, det huset, för de finstugor som du känner till?
Nej, alltså det vi känner till nu, jag har ju som sagt tittat mest på området norr om Dalälven. Men just när man ser hur stora familjerna var, så verkar det väldigt svårt att tro att man skulle kunna fått in en familj, en hel familj med hela släkten och alla lösfinnarna i en sån liten rökstuga. Plus att man behövde inte bo så, därför att man hade ju gott om mark och man svedjade. Och det är klart att man tog undan timmer när man svedjade. Och alla de här lösfinnarna och husfinnarna man hade, när inte de var sysselsatta med svedjebruk eller annat arbete, det är klart att husmor satte dem till att bygga rejäla stugor.
Så du skulle säga att det var ganska bra stugor man bodde i?
Ja, det skulle jag säga. Och de här rökstugorna, så sägs det ju också att de är väldigt bra för hälsan, därför att sägs också att lungsjukdomar var väldigt sällsynta så länge man bodde i rökstugor, för att luften blir ju liksom desinficerad, plus att det blir jämn värme.
Jag tänkte precis tvärtom, om man springer omkring i den här röken borde man ju få cancer, men ja, så är det inte.
Fast det är ju inte röket i en rökstuga, det är det till att börja med, men röken försvinner ju ut i den här trätrumman och sen som sagt brinner den ju upp i ugnen, för det blir så hett, det blir över 1000 grader.
Ja, just det. Men finns det något mer som avviker när det gäller byggnadsstil än just det här med att man inte hade skorsten och man hade de här speciella spisarna? Eller ugnarna, eller vad man kallar dem?
Ja, rökugnar. Det var ju att de passade inte jättebra att ha att göra mat i. Visst, mat kunde man göra naturligtvis, men man hade istället då en tilliggande kokstuga.
Varför kunde man inte laga mat i de här?
Därför att det är svårt att ställa en gryta. Den här ugnen är ju liksom som en kappugn, så det finns ju ett litet eldningshål och så finns det ett utsläpp högre upp i ugnen, men svårt att säga, man kan inte hänga en gryta.
Nej, jag förstår.
På kokning, ja. så att man hade alltså en kokstuga med en vanlig öppen spis som låg in till, och ofta när vi ser på Hälsingland där jag har bästa urvalet utav rannsakningar, så är det liksom som en löst byggd farstu emellan dem.
Mm. Men jag utgår från att man det var inte bara sån här råg man odlade, jag utgår från att man odlade lite andra grödor också och hade djur och så också, eller?
Ja, framförallt djur hade man ju då. Man hade, och vi ser att redan kanske 15 år efter att hemmanet har etablerats, då har en fingård mer djur än vad de storbönderna nere i svensk socknen hade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det låter som att de ändå var ganska välmående, skogsfinnarna, här på 1600-talet.
Ja, speciellt då i början så ser vi det så, för att de har alltså, man ser på skattelängder och annat, och ja, de är relativt välbärgade. Men sen kommer vi då in på 1630-talet, och då i slutet på 1630-talet så har ju bruks- och gruvnäringen börjat bli allt mer viktig. Och då vill de att finnarna ska förbjudas att svedja. Så i Bergslagen kommer restriktioner och förbud ganska fort. Och sen följer det restriktioner också i områden där bruken var igång och där bruk startades. I övriga områden så fortsatte man nog en viss mån. Men sen kommer man in då mot 1700-talet. Man måste alltså övergå mer och mer till åkermark. Och man hade ju åker från början också. Man behövde ju korn till ölbryggning och annat.
Men vadå, de drabbades de hårt av det här förbudet mot svedjebruk? Eller?
Ja, i Bergslagen ledde detta till proletarisering. Därför att man inte längre fick svedja och kanske också miste sin skog. Då var man ju tvungen att arbeta åt bruken. Man blev kolare till exempel. Och då var det många som valde att flytta vidare mot Värmland.
För där var det fortfarande tillåtet med svedjebruk då?
Ja, eller ja, det fanns restriktioner, men man kunde fortfarande svedja. Och där var man ju också tvungen då att köpa mark. För att, som jag tror, så fanns inte allmänningar tillgängliga på det sättet som det hade varit för de här tidiga finnarna då, längre österut i Sverige.
Det är ju Värmland, det är ju enda området jag känner till att det bodde skogsfinnar i, men är det där de var flest, eller var det bara att de kom sent dit, eller varför känner jag till det?
Ja, det är flera anledningar. Dels så blev det så att säga ett ganska stort område som låg isolerat ifrån svensk och norsk bygd. Så att man behöll språket mycket längre.
För ja, i Bergslagen och i Tiveden och där började man prata svenska ganska tidigt då.
Ja, det gjorde man. Det fanns säkert områden i Bergslagen också.
Men finns det kvar i namnbruk och så i de här områdena? Alltså vad man har för efternamn och sådär?
Ja, namnbruket då, det är ju att man hade ju alltså savolaxiska släktnamn som ofta slutar på innen. Det kan vara Tarkiainen eller Häckinen till exempel. Och vi tror att de skogsfinska släktnamnen då, de uppstod alltså redan under medeltid borta i Savolax. Och det var när man skulle ta upp en svedja så ville man ju tala om för andra skogsfinska grupper att det här, nu har vi tagit upp en svedja här. Och man märkte förmodligen ut också sitt område. Och därigenom också så döpte man det. Så då kunde man säga att det här är Häckinens svedja eller det här är Tarvainens svedja. Och sen så behöll man det. Och det var ju väldigt ovanligt, för bönder hade ju inte under den här tiden släktnamn.
Nej, man, var det som i Sverige att man hette liksom Paul Paulsson om man var född?
Ja, typ. Och Anna Andersdotter till exempel. Så att man behöll ju dem, och då, vi ser ju i Rautalampi i Storsocken till exempel att namnen också syns där i källorna. Men sen när de kommer över på svenska sidan, då blir det väldigt olika. Alltså de som kommer, kan man säga, norr om Dalälven, där är det väldigt sällan vi ser att släktnamnen finns nedtecknade. Det är undantagsfall. Medan när vi kommer till delar av Bergslagen och framförallt Solör Värmland, så är det ofta så att släktnamnen nedtecknade. Så att de är bevarade så.
I de områden där man inte har kvar släktnamnet, då får man svenska namn ganska snart, då, några generationer senare, eller?
Ja, man hade ju redan i Finland, så hade man ju en finsk och en svensk version av sitt namn. Så att om en man kommer in till prästen, och så undrar prästen, och vem är du då?
Mm.
Och då säger han, Ollen Antti Pekkan pojka. Och då säger prästen, och så skriver han Anders Persson. Så att man hade, det var liksom samma namn, fast på en finsk variant och ett svenskt. Så att
när man flyttade till Sverige då, så använde man den svenska varianten i förhållande till myndigheter? Så.
Ja, medan man behöll sina namn förstås hemma på byn. Och det gjorde man nog länge, så länge man pratade finska.
Vi har ju snackat här om ett antal olika områden i Sverige som skogsfinnarna bosatt sig i, men de flyttade ju även vidare till Norge, eller hur?
Ja, det gjorde de. Och det är klart, det var ju väldigt lätt till att man gjorde det. Eftersom riksgränsen var ju så att säga ingen gräns för skogsfinnarna. För de bosatte sig ju på båda sidor, och man gifte sig emellan de områdena också. Och,
men det är ju före, det här är ju naturligtvis långt före unionen med Norge.
Ja, oja, det här är alltså från mitten på 1600-talet så kom de första skogsfinnarna till gränsområdena. Och
skiljer sig den bosättning på något sätt från de, till exempel i Värmland?
Nej, egentligen inte. Utan det var ju samma kultur, och det var ju samma skogsfinska dialekt. Och sen så kunde det, så förutom i Solör så flyttade man västerut, ända bort mot Buskerud till exempel. Och sen flyttade man upp mot Trysil i norr, som är också ett stort finnbosättningsområde. En spännande historia om det här gränsområdet mellan Norge och Värmland, det var när riksgränsen skulle dras upp och dras om. Så lantmätarna var ute och mätte. Och på den tiden när man gjorde det, så var det nog lite mer fördelaktigt att bo på norska sidan. Och en skogsfinsk bonde, han bodde precis in på svenska sidan. Så han tänkte hur han skulle göra. För han vill ju bo på norska sidan. Så att han tar sig en promenad inåt Norge, och familjen undrar, vad ska han göra nu då? Och så kommer lantmätarna. Ja, då, och frågar lantmätaren då, ja, hur var det här med gränsen då? Jo, sa bonden, jag står på norsk jord. Jaha, sa lantmätaren, törs du svära på Bibeln för det? Jajamän, sa han. Ja, och därvid blev det. Och då visade sig att när han tog sin promenad in på norska sidan, då hade han stoppat skorna fulla med jord. Så han ljög absolut inte.
Ja, ja, men hela kulturen känns som att det är ju en ganska rörlig kultur, eller hur? Man flyttar från Savolak till Gästrikland och sen flyttar man vidare och man flyttar till liksom Tiveden och vidare till Värmland och så. Så att det är en kultur där man hade lätt att röra på sig egentligen.
Ja, så var det. Och det som är spännande idag, det är ju då att här på svenska sidan så är skogsfinnarna en del av den sverigefinska nationaliteten. Alltså en viktig del, eftersom man måste ha lång tradition för att bli nationell minoritet. Medan på norska sidan så är skogfinnarna egen nationell minoritet. Och har naturligtvis stora förmåner av det. Så att just nu håller man på att bygga ett stort norsk skogfinsk museum precis på gränsen från Östmark i området som då heter Svullrya.
Om du som har varit runt i hela Sverige och Norge, tittat på de skogsfinska bygderna, vad skulle du säga om du verkligen skulle ge liksom... Vad skulle du rekommendera nummer ett att man ska åka till om man vill se på resterna från det?
Det som är speciellt, det är ju att varje område har sin egen särprägel och på något sätt så behövs alla de här pusselbitarna för att man ska få någon sorts helhet. Men det är klart, vill man se på skogsfinska byggnader, alltså kulturmiljöer, då är förstås Värmland och norska sidan väldigt
och Värmland, viktigt. Värmland är ju ganska stort.
Här är nordvästra Värmland. Om man sen då är intresserad av andra kulturevenemang, många tycker om att lyssna på Dan Andersson, så är det ju förstås finns sånt i Bergslagen. Och i Bergslagen finns också ett område där man uppför nykonstruktioner av finskogsbyggnader. I Skifsen bland annat. Och om man har vägarna uppåt Hälsingland så ska man absolut inte missa Finnskogsmuseet som ligger då i Skedrabo mellan Falun och Edsbyn Alfta. För där finns då ett tvärskandinaviskt museum med föremål och bilder från nästan alla finskogsområden. Och där finns det mest kompletta biblioteket också. Och tar man då till åker lite österut därifrån så kommer man till Locksjön, en nyuppförd rökstuga som man faktiskt får bo i och man får dessutom elda i rökugnen.
Mm. Det låter som ett bra semestertips.
Ja.
Vad jag har förstått så var det, jag har inte påstått att jag har fördjupat mig så mycket i det, men Nya Sverige då, den här kolonin som Sverige upprättade på 1600-talet i Delaware i Nordamerika. Vad jag förstått så var det rätt många skogsfinnar som var med där och flyttade med till Nordamerika.
Ja, det var ju den där kolonin som Sverige ville ha. Man var ju en stormakt så då måste man ju ha en koloni. Så i början då så var det väl mest svenskar och sen behövde man ju arbetskraft förstås. Så till exempel finnar som hade svedjat olovligt och blev påkomna, de kunde få välja, ja, du kan få bli avrättad eller också få åka till Nya Sverige och jobba.
Så man såg det som ett likvärdigt straff, bli avrättad och flytta.
Så att då flyttade de, men när de väl kom dit, då upptäckte de att det är jättebra klimat och finns hur mycket mark som helst. Och då började de skicka brev hem till släktingarna. Så vartefter så blev det allt fler skogsfinnar. Så vi ser under de sista åren utav svenska delen av kolonin så var det ju mer än hälften i kolonin som flyttade dit som var skogsfinnar. Och även efter att Sverige hade tappat kolonin då till engelsmän och holländare så fortsatte skogsfinnarna att komma. Det finns till exempel ett exempel ifrån Medelpad som vi känner väl till. När det var 1664, alltså under holländskt styre, så var det 140 finnar från Medelpad som gav sig av. Hade de sålt alla sina gårdar och
alltså flyttat. På den här tiden utgår jag från att det inte var någon större svensk emigration, så det här var ju betydande antal.
Det var väldigt mycket för att kungen försökte ju få stopp på det. Han skickade en representant till Amsterdam där de väntade på skepp och sa att De skulle återvända hem. Nej, sa de, vi har sålt allting och vi har fått brev att det är ett fantastiskt land där allt flödar av mjölk och honung ungefär.
Vet man hur det gick för dem i det nya landet?
Ja, den fortsättningen är ju inte så kul. För att skeppet förliste precis utanför amerikanska kusten. Så att ingen, det var en svensk sjöman tror jag, som eller en sjöman som överlevde.
Men det finns fortfarande folk som vårdar det här ursprunget i Nordamerika idag?
Absolut, det är ju området här kring New Jersey och Maryland, Pennsylvania och Delaware. Och det, de känner mycket väl till att skogsfinnar slog sig ner, för att det var ju de så att säga som var de som tog upp, röjde ny mark, för det var det de var duktiga på. Nej, och ättlingarna är otroligt stolta. Och det finns ju också en av dem som var som undertecknade
självständighetsdeklarationen.
Ja. Så var det, och hans farfars far var alltså en skogsfinne, Mårten Mårtensson.
En av grundarna av USA egentligen var, ja, hade skogsfinst ursprung.
Mm.
Intressant, men du, vi kanske ska hoppa tillbaka till Sverige ändå. Hur länge vet man, du sa att det var olika på olika platser, hur länge behöll man finskan då? Det kanske finns folk fortfarande som har behållit finskan.
Ja, kanske inte det, men det skiljer sig alltså åt väldigt mycket. Om vi återvänder till Solör Värmland, så i det området där man höll sig isolerade så länge, då kunde man ju behålla, eller då behöll man ju det skogsfinska dialekten dessutom i språket. Och sen kom det väldigt många finska forskare slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Som
när var nationalismen började
frodas. Och då såg man nog det här, ja, Värmland som någon sorts arkaiskt, savolaxiskt 1500-tal.
Men var det så?
Nej, det kan man ju inte säga. Men de letade ju väldigt mycket. De ville veta runor och gamla sägner och ja, språkliga detaljer och sånt där. Så att det gjorde ju också att folk uppmuntrades. Att man såg att de här herremännen som kom, de är intresserade av oss och vår kultur och vårt språk. Medan i områden som låg nära svensk byggd, då kunde man ju bli assimilerade kanske redan efter, ja, andra, tredje generationen. Så det varierar väldigt.
Mm. Men vet man, vet man det sista exemplet på någon som har behållit den gamla savolaxiskan i Sverige då?
Ja, det beror på vad man menar med att ha behållit. Det är klart att det finns sådana som kunde enstaka ord och så vidare. Men det är väl egentligen i mitten på 1900-talet.
Det är ändå så pass långt. Det är, ja, flera hundra år.
Alltså. Ja. Och sen fanns det ju ytterligare ett antal decennier folk som kunde lite finska. Och framförallt som också kunde berätta så att säga, om gamla tider.
Normalt så brukar man ju säga det vid emigration att det brukar alltid finnas en mot att folk flyttar tillbaka också därifrån de kommer. Man brukar säga att 20% brukar flytta tillbaka. Vet du om det var så med den här emigrationen också?
Nej, det var absolut inte 20%. Vi känner till en del som har återflyttat. Och det kan återigen vara det där kanske att de har begått något brott och såg sig att det var bäst att åka tillbaka till Finland. Sen finns det också uppgifter om arv som de har att hämta i Finland. Och var då arvet en gård så kunde de ju tänka sig att de
flyttade stannade.
Ja. Så, sånt då. Men annars så man flyttade vidare helt enkelt inom svenska sidan eller Norge då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
vad skulle du säga, vad finns kvar av det skogsfinska ursprunget i Sverige idag?
Jag skulle vilja säga, dels så är det de skogsfinska ortnamnen och dels är det byggnaderna.
Några exempel på det?
Ja, då finns de i så gott nästan alla finskogsområden så finns det bevarade ortnamn. Och det sagt varierar även det där. Kommer vi till Gästrikland finns det fantastiska ortnamn med släktnamn i till exempel. Det finns en kärn som heter Heike Hirois Lambi. Alltså Heike Hiroinens kärn. Och där har vi, det syns det hörs det tydligt då namnet. På Orsa Finnmark så är det... Ja, jag karterade för väldigt många år sedan, över 1100, och då gick jag inte igenom särskilt många källor. Och förstås i Bergslagen, det finns ju också ett par böcker skrivna om ortnamnen i de Bergslagens finnmarker, och förstås Värmland.
Så att det finns ett, om man ser någon liten by eller någonting som har ett finskt klingande namn, då vet man att det var gamla finnmarker helt enkelt.
Ja, fast det är nog inte byar, utan det är snarare myrar och kärnar och mindre berg till exempel, bäckar och framförallt slottermarker och sånt som man har, för det övriga, alltså större berg och större sjöar. De hade ju svenska namn när skogsfinnarna kom. Och det är möjligt att de döpte dem själva. Men man ser inte det på kartor. Till skillnad från de här mindre platserna som faktiskt har sina finska namn nedtecknade.
Mm. Ortsnamn då. Men finns det några andra tydliga liksom spår?
Ja, för att om Värmland har sina rökstugor så har ju Bergslagen väldigt många... bastur bevarade. Och bastur, det var ju rökbastur naturligtvis då.
Var det en alltigenom finsk sedvänja att bada bastu?
Ja, på den tiden. Bastutraditionen fanns ju också i Sverige under medeltiden, men försvann. Men visst, skogsfinnarna hade med sig, och den levde ju kvar länge. Och än idag är det ju, tycker man ju om att bada bastu.
Jag utgår från att man hade bastustugorna såg annorlunda.
Ja, det är klart att de hade ju också då en rösugn, alltså, som inte var lermurad.
Så ingen skorsten på dem heller?
Ingen skorsten, utan de man eldade i dem och sen fick man bädra ut röken. Och så hade man ju lave på gaven i dem. Och sen kunde man bada, och det är fantastiskt. Så jag rekommenderar alla som inte har testat en rökbastu ska göra det. För det är fantastisk värme i dem. Inte så där hett som... Liksom hett och stickande som en elbastu.
Hur varmt brukar man ha då i en rökbastu?
Ja, man kan sitta i flera timmar.
Ja, det är inte jättevarmt då helt enkelt?
Det är behagligt varmt, och sen måste man naturligtvis ha möjlighet att gå ut och svalka sig i vatten eller i snön eller något. Så och sen då har vi ju rior. När man torkade, när man torkade rågen. Därför man fick ju såna jätteskördar. Och det gällde ju att ta rätt på det så att det inte den förstördes. Så dels hade man storhärsor, finhärsor, alltså höga härsor som man kunde hänga rågen på. Men man kompletterade med rior då.
Och rior, det är en slags byggnad då? Alltså.
Det är en byggnad. Och den ser lite ut som en bastu fast är mycket högre. För att inuti där då, där man naturligtvis har den där hörnugnen. Men sen har man ett mellangolv då med slanor mitt på väggen kan man säga. Och så staplade man kärvarna tätt där. Och så av röken och eld och värmen från elden då så torkades.
Så man torkade säden med
eld?
Torkar
man. Alltså. Ja, med rök då.
Rök, ja, okej.
Ja, och värmen.
Men kunde inte det torka av sig själv? Det var så stora skördar, sa du?
Ja, så att man behövde nog... För att det skulle bli mer effektivt torka. Så att man försökte ju till och med också att övertala svenska bönder att börja bygga rior. Hushållningssällskapet till exempel gjorde ju ritningar. Men bönderna sa att ja, men korna tycker inte om rie torkat halm. Så det är därför. Men just i Gästrikland till exempel... Där slog det igenom, så idag har vi ett begrepp som heter gästrikerier. Det finns flera sådana kvar efter de här
förebilderna. Hur ser de ut från utsidan då? Det är ganska höga byggnader då, eller?
Ja, det blir betydligt högre. Det blir liksom som eftersom man har det mellangolvet. Och rier har vi ju kvar då, till exempel i Gävledala-området. Inga just, jag tror bara att det är någon nere i gräsmark i Värmland. Men av någon anledning har inte de sparat rior, så det är bra att det är lite fördelat så med de kulturella spåren.
Du, i maten idag, finns det några spår som alla i Sverige äter idag? Eller är det bara i finnbygderna som man har speciell skogsfinsk mat? Eller?
Ja, då har vi maträtten motti, som är en torr gröt.
Torr gröt?
Ja, man ska ha ungefär 3 gånger så mycket mjöl som vatten. Så att när vattnet kokar och man häller i mjölet, då ska man liksom man ska ta en gaffel eller någonting och så trägaffel, och så ska man stampa i det. Man ska inte röra. Man ska vara lat när man kokar motti. Och det var säkert råg från början, men efterhand när man inte fick svedja så mycket längre, så övergick man till åkersädslag då. Så att i Värmland så blev det havre. Så att nu gjordes det på skrädmjöl.
Och men blir det som en hård klump?
Eller? Nej, det blir som en grynig gröt.
Men ganska torr gröt som du säger då.
Och så har man fläsk och flott och lingonsylt i Värmland och Bergslagen. Och det beror ju på att havren trivs ju i det värmländska klimatet. Men när vi kommer längre norrut så är det ju kornet som gäller. Så det gjorde man motti av korn. Och då kunde det vara Orsa Finnmark, så använde man ofta fiskspad istället för vatten. I mina hemtrakter från södra Medelpad så gjorde man också förstås kornmotti, men då var det med mjölk och lingonsylt. Och jag har en, ska jag ta en historia?
Ja, absolut, absolut.
Så att när jag och min bror, när vi var små och mamma inte var hemma och lagade mat, då sa min pappa, vi tar och koka sina motti. Och då såg vi ut som citroner, jag och min bror. Vi tyckte inte om det, men nej. Och sen andra områden, norra Hälsingland, så hade man också kornmjörsmotti, men med vitsås och fläsk till exempel. Så det fanns olika recept.
Mm. Finns det någon annan? Men det är ingen rätt som riktigt har smugit sig in i majoritetsbefolkningen då?
Nej, och det var ju egentligen vardagsmat. Men det är ju häftigt att det har levt kvar i obruten tradition. Och idag är det, när det är hemvändarfester eller hembygdsfester i finskogsområden, då är ju motin liksom den kulinariska läckerheten som måste finnas.
Jag får en känsla av att det är en ganska självmedveten i positiv bemärkelse grupp, alltså ättlingarna till skogsfinnarna. Varför tror jag det har blivit så? Jag vet att Finsam, som du är ordförande för, ni ger ut massa böcker. Och är du nere i Stockholm nu för att du ska dra igång ett filmprojekt här, tror jag, om jag har förstått saken rätt?
Ja, vi ska dra igång filminspelning nu. Vi har ett gäng informationsfilmer som vi har gjort, som ligger på Finsams hemsida under videoarkiv då. Vi har filmat en film om när vi visar på skogsfinnarnas bakgrund, historia, kultur och näringsliv och byggnadsskick och så. Och sen har vi gjort delfilmer där vi ska visa på varje områdes särprägel. Så vi har gjort en film om Dalarna och en om Gävleborg. Och nu imorgon faktiskt så ska vi ge oss ut på en filminspelningsturné. Ända upp till södra Lappland och sen över Jämtland.
Mm, vad spännande.
Och Västerbotten då förstås.
Och går man in på finsam.org där så kan man läsa mer om den skogsfinska kulturen.
Ja, och där står det också om de här skogsfinska informationsprojekten. Det finns det även en bibliografi, skogsfinsk bibliografi, som Mats Östberg på Finnskogsmuseet i Alfta har varit ansvarig för de sista åren. Det är över 17 000 poster, så där kan man minsann hitta, och det är sökbart på väldigt många olika sätt.
Men varför tror du att det har blivit en sån stor grej kring det skogsfinska ursprunget?
Jo, men jag tror att vi var ju liksom redan på 80-talet så var vi väldigt många som var och en för sig intresserade sig för sin egen finnbygd. Men det var ju svårt liksom att ha kontakt och därför bestämde vi oss att vi skulle bilda Finsam, finnbygder i samverkan. Och att vi skulle ha konferenser varje år, en höst- och en vårkonferens. Och då skulle vi vara i olika områden varje gång så att områdena fick turas om att vara värdar. Och så småningom blev det också vinterkonferenser. Så att jag tror att det har spritt intresset och så.
Maud Wedin, kulturgeograf och ordförande för organisationen Finnbygder i samverkan, Finsam. Ett stort tack för att du kom hit här idag.
Och tack för att jag fick vara med.
Tack.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.